Hej och välkomna till avsnitt 1061 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren, Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Igår den 25 mars så godkände USA:s senat ett gigantiskt stimulanspaket på 2 biljoner dollar med 96 mot 0 röster för att motverka den rådande coronakrisen. Senatens majoritetsledare Mitch McConnell kommenterade:
So I think if I were writing your headline, I'd say the Senate has pivoted from one of the most contentious partisan periods in the nation's history to passing this rescue package 100-0, all in one quarter of this year, from arguably the most partisan divisive thing you could possibly do to coming together entirely. 100 of us to meet this challenge, I think says a lot about the United States Senate as an institution, our willingness to put aside our differences to do something really significant for the country.
Här pratar jag mer om saken tillsammans med mina kollegor Pelle Zackrisson och Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström och Pelle Zackrisson, välkomna.
Tack så mycket.
Vi ska prata om det som har hänt igår. Senaten godkände igår den 25 mars ett gigantiskt, det största stimulanspaketet i amerikansk historia på 2,2 trillions, säger man på engelska, men det blev biljoner på svenska då, dollar. Biljoner dollar. Och ja, det här är ett jättestort stimulanspaket. Och det unika med det här, det var att det godkändes med, det var helt bipartisans, 96 mot 0 röster. Alltså alla röster i senaten godkände det här. Och det är helt unikt, eller hur Björn?
Ja, det är väl i princip sällan. Det är väl krig i så fall som kan få samma typ av godkännande. Och jag tänkte nämna att anledningen att det var fyra senatorer som inte röstade är att min förståelse är att man måste vara närvarande fysiskt i senaten för att rösta. Och Rand Paul som är republikan, han har ju coronaviruset, så han är ju inte i senaten. Och även Floridas senator Rick Scott var inte, han tror också sitter i karantän nu, så att det var fysiska konkreta problem som gjorde att fyra stycken inte kunde rösta.
Mm. Och jag såg ju då senatens majoritetsledare Mitch McConnell, jag spelade klippet i inledningen här, när han sa att det här är historiskt, för att i den mest splittrade eran i vår tid egentligen så har vi trots det lyckats komma samman och stödja det här paketet. Så att just det här med att det var verkligen enhet bakom det, det gör det jätteintressant. Men alltså, vad innehåller det här paketet då? Kan du berätta lite mer om det, eller någon av er? Vad är innehållet, detaljerna? Björn,
kan börja. Okej, konkret så innehåller väl i princip tre stycken stora delar. Det är mer saker. Nummer ett är att man ska få pengar hemskickade, med andra ord en check. Så att jag kommer att få en check på $1,200, frun kommer att få en check på $1,200. Har man barn så får man $500 per barn, det är väl det som ska ske nu. Men vi måste också påpeka att den här är bara godkänd av senaten, den måste gå igenom representanthuset med även presidenten. Men en annan sak är att typ en A-kassa kan man väl säga då, ska förlängas och mer pengar kommer att gå in. Så om man förlorar jobbet så kommer man kunna få arbetslöshetspengar. Man kallas väl unemployment insurance här. Men den har pumpats in mycket mer pengar. Så om man är arbetslös och förlorat jobbet så ska man få A-kassa betydligt längre och lite mer pengar då dessutom. Och nummer tre så ska man stötta då småföretag och stora företag. Det var väl den stora frågan. Hur mycket pengar republikanerna ville stötta företag, och många demokrater har varit emot att stötta företag eller ville stötta företag betydligt mindre. Så det var väl den stora grejen då som nu äntligen man gjorde en bipartisan godkännande i senaten i alla fall. Företag måste stöttas. Att det ideologiska togs ur bilden.
Ja, och det är jätteintressant. Om du Pelle som har lite koll på Sverige, hur vi har hanterat den här krisen, alltså, har vi gjort något liknande, några liknande åtgärder och insatser ekonomiskt för att styra upp i den här situationen?
Ja, det senaste paketet som presenterades, det var ju igår då på en pressträff med bland annat Magdalena Andersson, och då kom man bland annat då med delvis sänkta arbetsgivaravgifter. Men hittills har det framförallt varit lån som man har kommit med. Det man måste komma ihåg i Sverige är i grunden. Så att Så att det kanske behövs mer omfattande åtgärder i USA för att komma upp så att säga till grundnivån i Sverige. Men nej, det korta svaret är nej. Det finns inte ens i närheten av det program som har presenterats igår i USA. Den regering som har gått längst och det som kanske USA och andra länder jämförs att har att jämföra sig med när det gäller stimulansåtgärder, det är ju det danska, det är den danska regeringen då, som där man i princip går in och säger att under 3 månaders tid så garanterar vi att man säger till alla företagare, nej, sparka inte era anställda, vi tar deras lönekostnader, behåll dem kvar och så tar vi lönekostnaderna, lite förenklat. Så långt har man inte gått i Sverige. Här i Sverige
jag tappade ditt
ljud. Alla lönekostnader. Ja, det är ganska stor skillnad.
Jag tappade ljudet här på slutet, men vi har andra lönekostnader i Sverige, tyckte du sa, Pelle. Ja, men det är intressant att det finns de här skillnaderna mellan länderna och att just USA, jag menar, det här är ju, alltså, det är ju absolut största, det går inte att betona nog hur stort det här är, alltså 2,2 trillion dollar, alltså vad blir det om man skulle sätta siffror på det? Blir det, hur många nollor, man brukar prata om 6 nollor belopp.
12 nollor.
Det är 12 nollor, okej. Okay. Så att det är ju en gigantisk summa pengar. Och,
kan jag få göra ett tillägg här bara snabbt? Det är att den gruppen som är utesluten, och jag har flera vänner som tillhör den gruppen, det är frilansare. Med andra ord, om du är frilansare, då driver du inte ditt eget företag, utan du frilansar. Så du kan till exempel, jag har till exempel en kompis som är frisör, och frisörer är ofta frilansare. Med andra ord, frisörer driver inte sitt eget företag, utan de arbetar, de kan dela samma lokal med andra frilansare, men ingen av dem driver ett företag själv, utan de är helt enkelt bara frilansare. Den gruppen är inte inkluderat, verkar det som, och det är ett stort problem, därför att det är väldigt många i USA som är frilansare. Man jobbar, men man är inte helt enkelt anställd av ett företag. Så företag kan få pengar, individer kan få pengar, frilansare kan utelämnas, och det tror jag kan skapa ett problem, och det tror jag måste rättas till i ett andra paket.
Mm, just det. Det här ska gå vidare nu till representanthuset, och där är det Nancy Pelosi som styr, och hon är ingen vän av Mitch McConnell som leder i senaten, republikanen, och hon är ingen vän av Donald Trump då i Vita huset. Alltså, kommer det här att godkännas i representanthuset? Vad tror ni, om du börjar börna sen, Pelle?
Jag tror anledningen är följande. Okej, senaten tog, anledningen att det här tog längre tid var att Nancy Pelosi och demokraterna, vissa demokrater i representanthuset, ville ha in massa den här Green New Deal-grejer, med andra ord ideologiska grejer, in i paketet. Det vägrade naturligtvis Trump, och det vägrade naturligtvis Mitch McConnell, så de tog ut alltihopa i princip. Just för att det här skulle fokuseras enbart då på det här coronaproblemet och stimulanspaketet då, och inte några ideologiska sån här, vad de kallar för pet peeves eller pork eller vad det nu är man kallar det för. Pelosi kan ju naturligtvis, som hon vill nu, helt enkelt blåvägra och tala om för demokraterna i representanthuset att vi kommer att vara emot det här, därför att vi får inte igenom våra ideologiska grejer, va? Men det kommer naturligtvis att vara ett politiskt självmord för henne, genom att den hade en bipartisan support och gick igenom bipartisan i senaten, så skulle hon se väldigt, väldigt dålig ut om hon skulle stoppa det här i representanthuset av ideologiska skäl. Så även om hon vill stoppa det, så rent politiskt tror jag inte hon vågar stoppa det. Och nummer två är att det finns tillräckligt många demokrater i representanthuset som begriper allvaret i det här och begriper att vi kan inte trycka in en massa vänsterideologiska saker i det här paketet nu bara för politiska och ideologiska skäl. Så även om hon uppmanar representanthuset att, om hon skulle göra det, att inte godkänna det här, så tror jag att många demokrater inte skulle gå på hennes linje, för att det skulle... Det är ett val i höst, och det skulle skada deras naturligtvis möjligheter att vinna valet i höst, både på presidentnivå då, men även då på representanthusnivå. Så att jag tror att hon kommer att godkänna det slutligen. Det finns inget val längre.
Nej, just det. Pelle, om man skulle jämföra med Sverige det här då, så hur ser det politiska samarbetet ut i Sverige gällande corona?
Ja, hur tänker du då?
Nej, men jag tänkte, partierna, står de enade eller är de splittrade, eller hur ser det ut? För jag menar, här i USA kunde vi se att alla, alltså båda partier, stödde det här stimulanspaketet i senaten i alla fall.
Ja, alla förslag som regeringen kommer att lägga kommer de att få igenom. Så enkelt är det ju. Att det här, när de presenterade det här förslaget igår på att sänka arbetsgivaravgifter, då kommer de att få igenom det. Det enda som det oppositionen gör, det är att driva regeringen framför sig. Och som nu igår då, så la regeringen ett förslag på miljarder var direkt riktat stöd. Resten, alltså drygt 112 miljarder är i form av lån och krediter till företagarna. Så det 150 miljarders paketet, det lägger regeringen, Sverigedemokraterna, samma dag någon timme innan, säger att man är beredd att lägga ett paket på 1000 miljarder. Så att du vet, du har då opposition som är beredd att göra ännu mer. Och någon dag innan så går Moderaterna ut och har ett paket som ligger, inte 1000 miljarder, men de är betydligt högre. Jimmie Åkesson sa att the sky is the limit. Alltså, så att de kommer att få igenom allting. Däremot så kommer de att få kritik från både Sverigedemokraterna och från Moderaterna och Kristdemokraterna. Kristdemokraternas ekonomiska politiska talsperson var ute direkt och sa att ja, men det här är död. Och så att, ja, de får igenom det. Sen får vi se. Det talas ju redan om att det kommer behövas ytterligare åtgärder. Svenskt Näringsliv, jag håller på med en artikel där jag går igenom reaktionerna efter det här paketet då. Så är det ungefär.
Ja, men det är intressant. Okay. Men, ja, Björn.
Jag tänkte bara tillägga, jag läste att i Göteborg, och det här tror jag vi ser den här att politik och ideologi går för. Jag läste i Göteborg att de har någon coronakrisgrupp i Göteborg som Sverigedemokraterna förvägras att delta i. Och då ser vi ju att ideologi och politik övergår alla former av kriser. Och där tror jag Sverige tyvärr, att USA, det finns, även hur mycket man avskyr varandra, så tror jag att till sist man fattar även här i USA, det tror jag att senaten bevisar nu, att man måste komma tillsammans och måste samarbeta även om man ogillar varandra, inklusive Donald Trump och Nancy Pelosi. Men jag tror att i Sverige, Vänsterpartiet och Miljöpartiet och även kanske Socialdemokraterna, tror jag, det spelar ingen roll om det skulle vara ett världskrig eller jordens undergång, de skulle fortfarande vägra samarbeta med Sverigedemokraterna. Det tror jag är en skillnad mellan USA och Sverige, att hatet är så stort att det finns ingenting som kan förena politiken i Sverige, ingenting.
Men jag tror ju, om när det här kommer till representanthuset och Pelosi, jag tror att det kommer att antas direkt, för jag tror också att hela den här diskussionen och förankringen i representanthuset, den gjordes redan under debatten i senaten, så att säga. Jag vet inte, Björn, om du delar den analysen, men jag får den bilden av att det var där man rensade ur Pelosis galna liksom add-ons då.
Jo, grejen som jag tror dock, och det här, jag tror man, det är två olika perspektiv. Det ena är att Pelosi är ju förbaskad nu. Hon är ju självklart jättearg, just för att hon blev, hennes makt minimerades, hennes makt försvinner. Hon kommer att se som att hon behöver bara stämpla det här, och hon, alla förstår ju att hon egentligen inte besitter någon makt, utan att det är republikanerna och Trump som får igenom det de vill egentligen. Va? Så hon kan ju markera genom att förvägra det här, att hon kan ju markera sin makt där. Men å andra sidan, som jag nämnde tidigare, det vore ett politiskt vansinne om hon gjorde det. Därför att folk behöver stöd nu och företag behöver stöd. Så att jag tror att hon inser också att även om hon vill göra en markering, så tror jag inte hon kommer att göra det. Därför att det är helt enkelt skadligt för landet, och framförallt skadligt politiskt. Inte bara för henne själv, utan för partiet och även då för demokrater i höst.
Mm. Och en intressant sak där som man kan tillägga, det är att det är som sagt, det är ju en gigantisk summa pengar. Ofta så är det ju demokraterna som lägger fram stora summor pengar i USA, och i Sverige så är det ofta socialdemokraterna och vänstersidan som lägger fram de här stora, det är inga problem med stora utgifter. Men nu är det nästan tvärtom. I USA så är det republikanerna främst som har drivit, liksom, det är Trump som är president och hans partier som lägger fram mycket av det här. Och i Sverige så menar högerpartierna, Moderaterna, SDKD kanske, att vi måste lägga in ännu mer pengar än vad socialistregeringen gör. Så att det är ju ganska intressant, omvända roller nästan i den här situationen.
Jag tror vi måste se det på ett sätt som att det finns två. Ett, man kan spendera pengar på ideologiska saker, och man kan spendera pengar på praktiska saker. Och jag tror att demokraterna, de vill spendera på ideologiska saker. Det var ju det som senaten kapade helt enkelt, och Trump inte vill ha med. Mm. Däremot så finns det ju också, Trump är ju praktiskt driven, han är ju resultatdriven, och även då republikanerna till stor del, även om de också har ideologiska saker. Men resultaten är ju viktiga, de måste ju vara praktiska, va? Och just nu, risken i USA finns ju att det finns, arbetslösheten har jag rykten om, och kan gå upp till 30%. Folk kommer ju att lida kolossalt för det här, och både republikanerna och Trump begriper ju att om man inte går in och stimulerar med massiva summor, så kan det ju gå åt skogen med hela ekonomin och arbetsmarknaden helt enkelt, va? Så de är praktiskt drivna helt enkelt, då förstår man att det måste ske komma en stor summa pengar för att lösa det. Och jag tror att det kommer att komma ett andra stimulanspaket så småningom om ett par månader, om inte saker och ting löser sig. Och jag tror inte saker och ting kommer att lösa sig med coronaproblemet inom ett par månader. Så att jag tror det kommer att komma ett annat stimulanspaket så småningom med, som är stort.
Ja. Som sista grej så tänkte jag fråga er båda om Donald Trump. Det är så här att det kommit en ny undersökning av Gallup som visar att Trump har stöd av 49%, och det är den högsta siffran någonsin haft, medan 45% då inte stöder honom. Men han är rekordpopulär och CNN de kommenterar, alltså vad beror den här uppgången på? Svaret är enkelt, hans respons till coronaviruskrisen. Och då är frågan, du kan börja, Pelle, hur tycker du Trump har hanterat hela den här krisen?
Ja, men om man ska... Allt som allt så har han hanterat det bra. Och det han har framförallt gjort, alltså han har gjort små missar under vägen. Han har liksom sagt felaktigheter och så vidare. Men det ledare ska göra, det är att leda och vara tydlig. Han ska säga, han säger att om 15 dagar så ska vi ta ett nytt beslut om vilket håll vi ska ska gå åt. Så att han ger amerikanska folket, han skrev det här på Twitter häromdagen, då säger han säger åt det amerikanska folket, vi har en tidslinje att förhålla oss till. Så att han talar om för amerikanerna att vi har någonting att förhålla oss till. Och han pratar ju också om coronaviruset som någonting, han försöker ju visualisera det. Det här kan ju låta töntigt för folk, men han är tydlig i sin kommunikation. Så att ja, han gör ju vissa missar. Jag är öppet kritisk till att han pratar om det här med att han hoppas på att man ska kunna vara i kyrkan under påsken. Det är ju helt vansinnigt. Men i det stora hela tycker jag att han har varit bra.
Mm.
Du är det bra. Och jag är inte alls förvånad. Jag tror att han kommer att öka ännu mer. Jag tycker att han har vuxit som president under den här krisen.
Mm. Just det. Ja, Björn, du då?
Ja, för 2 veckor sedan så hade han väl 45% stöd av folket i coronakris, hans coronakrisagerande. Sen förra veckan var det 55%, nu är det uppe i 60%, så det ökar ju. Jag tror det är viktigt också att säga att man måste skilja på ageranden och uttalanden. Trump skriver saker på Twitter och han säger saker som inte stämmer. Och han liksom skjuter från höften lite grann, men hans agerande är ett helt annat. Så jag tror man måste titta på vad är det egentligen han gör, och lyssna mindre på det här bruset som kommer från Twitter och som kommer från hans trutsa ibland. Och jag tror också det är viktigt också att säga att han vill att man ska öppna upp kyrkor i post. Det finns ju, vem vill inte det? Ja. Man har ju ett önskemål, en vilja att vi vill kunna återgå till normallivet. Jag kommenterar på det på Marcus Oskarssons post att han framstår ju Trump som att Trump kommer öppna upp i post. Men det stämmer ju inte, va? Vem vill inte att landet ska öppna upp under påsk, att folk ska kunna gå till kyrkorna som vanligt? Att vilja, att ha ett önskemål att göra någonting, det är ju en sak. Men att kunna verkligen göra rent, att agera utefter, det är en helt annan sak, va? Så att en ledare ska ju naturligtvis inge hopp. Tittar man på media, framförallt i Sverige, det är bara skrämselpropaganda, världens undergång som pågår nu. Man försöker framställa det som, va? En ledare ska ju faktiskt försöka framställa hopp som att jag vill att vi ska kunna gå till kyrkan i påsk. Vem vill inte det? Eller hur? Sen är ju frågan om, kan man det verkligen? Agerar man ute efter det? Det är en helt annan sak. Så det Trump gör det är att han pratar om vad han vill åstadkomma, hans önskemål. Men sen naturligtvis kommer han inte agera ute efter det om inte möjligheterna, om inte liksom verkligheten kan ge den möjligheten. Va? Så jag tror man måste också begripa att vilja och önskemål är en sak, men att agera en helt annan sak. Och det tror jag många svenskar, på grund av att media missleder så mycket, att många svenskar kanske inte riktigt förstår att det Trump försöker göra, att lyfta upp folket och ge hopp. Det är precis som ett krig, man vill ge hopp. Jag vill att kriget ska ta slut snart, men det är inte säkert att det gör det.
Nej, precis. Väldigt bra analys tyckte jag. Nåväl, men om ni inte har något att tillägga så tror jag att vi avslutar så här. Och då, om ni inte har alltså, har du något du vill tillägga så här på slutet, Pelle?
Nej. Jag tycker det var en bra avslutning och bra sammanfattning där av Trump, att han fungerar lite grann som en coach. Bra, Björn.
Ja, verkligen, verkligen. Ja, tack så mycket.
Tack.
Tack.
Det var avsnitt 1061 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Thank you.